Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej, Peppe.
Hej, Karin.
Vad har du läst i veckan?
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning.
Jag har läst Jack Werners Jag skiter i att det är fake, det är för jävligt ändå. Har du hört om den?
Jag skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå. Det låter som en sån här idiotisk kommentar på Facebook.
Ja, men det är precis vad det är. Den kommer från en falsk historia, alltså en råttan i pizzan som är så otroligt vanligt nu på internet. Eller det är väl vanligt, det har varit vanligt genom sen tidens begynnelse.
Just sen det, sån här klintbergare liksom.
Men precis, det finns liksom sådana här historier har funnits sen, ja men alltid alltså, och det skriver faktiskt Jack Werner om i sin bok också, att det är som ingenting som har, att fake news och hittepå historier är ingenting som har uppkommit i och med att vi har kunnat tala med varandra online, utan någonting som,
ja, det är bara en massa skvaller som vi har alltid roat oss med, det eftersom det får oss att verka mer intressanta som människor, och det vill vi ju.
Exakt. Och sen vissa historier är så göttiga liksom, att vi hellre tror på dem fast vi kanske vet att det inte riktigt är sant.
Men det är ju sjukt, det här mot bättre vetande, att man inte har lagt av med det. För så där höll vi ju på liksom, i du vet, så här mellanåldern och tidiga tonåren. Du vet där så här, gud vet om att om man gör så här 10 gånger då kommer bla bla bla. Så här, fast någon liten röst viskade ungefär, det där är ju helt idiotiskt. Men det var ändå så himla snaskigt på något sätt så att man ville berätta.
Just det. Ja, men det är precis vad det är. Det är liksom, någonstans inser man att det är för bra för att vara sant. Men det är för göttigt för att man skulle släppa det. Men jag tänker så här, alltså alla älskar ju en konspirationsteori. Det finns ju, det är ju så kittlande intressant. Verkligheten, okej, inte kanske nu för tiden med Trump som president i USA. Men oftast är ju verkligheten inte lika snaskig som hittepåhistorierna. Men titeln kommer i alla fall från en historia som skrevs på en satirsajt som handlade om en 9-årig tjej som hade sin hade svenska flaggan på sin mobiltelefon. Och eftersom det uppfattades som rasism fick hon kvarsittning i 2 timmar.
Och gud, säg inte att några sån här alt-right-media fick tag på det där och liksom marknadsförde det som en sån riktig nyhet.
Men precis.
Åh, gud, vad tråkigt.
Och det fanns den här kommentaren i kommentarsfältet. Det här, jag skiter i att det är fake. Det är för jävligt ändå.
Det är ju... säger allt. Jack Werner är ju journalist, ska vi säga. Och han har ju specialiserat sig på den här typen av moderna myter som sprids över internet. Han är ju en av de som ligger bakom Viralgranskaren till exempel, Metros satsning på källkritik. Och han har ju också med framgång varit programledare för en jäkligt läskig podcast som heter...
Vad heter? Creepypodden.
Creepypodden, som jag har lyssnat på ganska mycket, där han helt enkelt återberättar myter, historier, spökhistorier som folk skriver i olika fora på nätet, typ Reddit och sådana här.
Ja.
Den är riktigt bra, och den har ju också genererat en massa såna här läsarberättelser, självupplevda eller påhittade, det spelar ingen roll, den är bra. Och så han är ju också IT-journalist, jobbar på DN bland annat, så han har många.
Ja, men han är ju en smart person. Men det som han också skriver är att trots att det är lätt att sitta här och skratta, men herregud, vad är det för fel på folk som inte har någon som helst källkritisk nerv i sin kropp, och går folk på sånt här? Han tar som exempel, jag vet inte om du kommer ihåg Bonsai Kittens, alltså de här bonsai kattungarna.
Men det var kanske också, sånt här jag slipper eftersom jag inte är på Facebook. Kan det vara så?
Nej, men det här var liksom till och med före Facebook. Det var verkligen så tidigt, liksom kanske början på 2000-talet. När det fanns en sån här en sajt som visar hur man lägger kattungar innan deras ben, så här, innan deras ben har blivit liksom hårdare, så lägger de dem i små glasburkar. Och sen får de växa i glasburkarna och formas liksom efter burkarna. Och sen har man dem som prydna där, och det här tydligen, och det, alltså, det som så mycket så annat sjukt som hittepå. Man hittar på, så jag men visst, det var ju hittepå, men det var så trovärdigt, den här webbsidan, och sa att så här gör alla i Japan, det är supertrend i Japan.
Alla gör det i Japan.
Ja, men exakt. Och på något sätt Japan ligger fortfarande tillräckligt långt borta från, liksom också inte bara fysiskt, utan också på något sätt, det finns någon distans till Japan som folk går på.
Men det är som Sverige, alltså när jag bodde i USA, det var ju massa såna här myter om Swedish bikini team och polar bears in the streets och bla bla bla. Det är liksom landet långt bort i stan, så ja. Fort någon kultur får en sån klassning, så kan man hitta på vad fan som helst.
Folk i Finland blir man ju bara glad när man hör sådana här saker, för då folk bara, folk vet att vi existerar. Det är liksom.
Men det är nästan lite så i Sverige också faktiskt. Bara, åh, sa du fäbodjäntan? Ja, men det är ju fantastisk skildring av svensk kultur. Absolut. Låt oss tala mer om detta. Så här, landet med dålig självkänsla.
Ja. Vi är liksom lillebror till landet med dålig självkänsla. I alla fall. Men som sagt, nu är det lätt att sitta här och vara hånfull mot folk som går på galenskaper. Men jag känner att jag föll för en sån sak här, och inte alls för länge sedan. I och med den här Parkland skolskjutningen så gick det en grupp nazister gick ut och sa att jag släppte någon slags rykte om att han som skulle skjuta dem var en sån här white supremacy medlem i någon sån här white supremacy-grupp. Och då tog New York Times upp den, och eftersom New York Times skrev det så trodde jag absolut att det var självklart att det var sant. Och men så kom jag ihåg att vi talade om det i Magnus och Peppes podcast också, att jaha, han är alltså en fascist eller en nazist, men det stämde ju till exempel inte alls.
Nej, att, men det är inte helt, alltså i ljuset av Breivik och massa andra sådana här skjutningar av ungdomar, det är ju inte helt otippat. Det är ju inte lika absurt som att föda upp ett djur i en glasburk och sen ha det som prydnad. Alltså det har ju bevisligen hänt att white supremacist ungdomar har haft ihjäl skolkamrater eller andra ungdomar.
Fair enough. Men jag tycker i alla fall att jag tror kanske så här, steg ett i att vara kritisk på nätet är att förstå att man inte själv står ovanför någon annan, utan att man är liksom själv, man kan själv vara lika lätt lurad.
Så jag tänker, nej, men att också i sådana här uppjagade tillstånd, jag var ju också en av dem som spred vidare att alltså bara, visserligen bara via sms, men ändå att när det var den här Drottninggatan-attacken, att det också var skjutningar så här, nu på Kungsholmen och på andra ställen, det var ju också bara fake news. Så då varnade ju jag mina nära och kära, och det var ju helt onödigt. De blev ju jätteuppstressade och det var bara hittepå liksom.
Ja, fast det känns ju också så där better safe than sorry-grej.
Ja, men det kan ju också, om väldigt många känner så samtidigt, så kan ju det faktiskt orsaka liksom,
ja, du menar såhär masspanik. Ja. Ja. Ja, fan, det är svårt med så otroligt mycket information hela tiden, att på något sätt, det är som en djungel. Men jag tänker att om man är osäker på någonting, så finns det ju webbsidor. Jag tycker du nämnde Viralgranskaren, som ju kanske, som är lite långsammare, men som ändå brukar Ja, men som är bra att hålla koll på.
Ja, när, och Jack Werner själv är ju aktuell faktiskt här i Sverige i dagarna för att han har kommit ut med en ny podd eller ett nytt radioprogram. Som heter Utopia, som handlar om alla myter vi har om att den sista timmen snart är kommen. Allt det här apokalyptiska som många människor i Kalifornien håller på med.
Ja.
Att man preppers liksom och sånt. Vad jag förstår, jag hörde bara snabbt om det på radio. Jag hoppas att jag inte missuppfattar, men jag tror att det är det som är stoffet. Alltså jag har lyssnat på ljudböcker. Jag blev helt trollbunden av den här som jag pratade om förra veckan, som jag inte riktigt hade lyssnat klart på då. John Ajvide Lindqvist, den här, du vet, våran
novellsamlingen.
Ljud, vårat blod, våra ben. Ja, precis. Och det var ju som en skattkista av noveller. Jag blev så insugen i det där, och många av dem handlar om gravida kvinnor och jag vet inte om han skrev dem i ett skede när han själv och hans fru fick barn, eller om det bara var så. Det jag tycker är intressant ibland med, man funderar kring liksom, vad var författaren i för tillstånd när han eller hon skrev alla de här novellerna som alla handlar om, ja, till exempel apokalypsen då, eller i det här fallet det otäckaste liksom, att bli utsatt för något sånt där monster när du är havande liksom, eller att din partner väntar ert barn och så är det något mystiskt med det där barnet. Alltså det är så läskigt. Och hur han beskriver den här vardagslunken och magen som växer och den här sköra lyckan och alla drömmar, och det är klart att jag själv tänkte tillbaka så här, hur var det då, alla tankar, hur man är ju lite knäpp också, eller jag var det i alla fall som gravid med hormoner och drömmer en massa drömmar och har en massa såna här worst case scenario fantasier liksom. Tänk om någon skulle bara hoppa ur den här bilen och typ röva bort mitt barn, men du vet, alltså
jag vet precis.
Och så bara men händer du, det där i de här berättelserna.
Nej, men det här ska man alltså inte läsa då om man är gravid eller precis har fått barn, när man annars också är så där hudlös och kör på alla sätt.
Nej, jag har bara ett enda klagomål, och nu ber jag återigen om ursäkt till er som inte gillar hästar, men det är ju tråkigt när man håller på med en hobby och sen så skriver folk om den hobby och så blir allting fel. Du vet, det här med så här,
det är som sabba ett litet liv för oss. Never forget.
Never forget. Jag älskar dig, John Ajvide Lindqvist, men du kan fan inte hålla på med så här betsla och sele och såna här konstiga anakronistiska termer som tror jag handlar om körhästar från 1850. Det är inget bra. Get your horse shit together, man. Det är väl bara att låta någon av alla hästnördar i din krets som du förmodligen har då bara korra det där. Skicka till mig, vet jag.
Ja, du skulle bli hans hästresearcher.
Jag är förmodligen den enda av läsarna eller lyssnarna som överhuvudtaget har reagerat på detta. Hur som helst.
Ja, men jag förstår det. Jag tänkte säga att den tappar ju trovärdighet, men det kan ju tänka, alltså det är ju kanske inte.
Alltså, nu handlade historien om typ en galen tomte som mördade folk, så att det var inte som att det var så realistiskt från början. But yet. Ja, i alla fall. Så den jag lyssnar på. Sen har jag börjat lyssna på en helt fantastisk bok i samma genre som
Vänta. Jag vill ändå säga en sak om det där med att man är gravid och läser skräckböcker.
Ja,
det finns ju någonting inte gravid, men precis när man har fått barn, då är man ju lite koko eftersom man är så rädd att någonting ska hända det här barnet. Och då kan man ju ens hjärna börja tänka skräckhistorier. Man kan få så här fix i det. Vad händer det med plötsligt stränger in ungen i ugnen och sätter på den?
Ja, just eller det. Om jag får en psykos liksom.
Ja, tappar precis.
Den i badkaret.
Tappar barnet över relingen. Ja, men exakt. Ja. Och det är ju, alltså ens hjärna är ju liksom en skräckhistoria då. Det finns säkert någon slags biologiskt där, att man måste förbereda sig på det värsta eller få ut det värsta eller bearbeta någon slags beskyddande instinkt där som kickar in. Men det är verkligen otroligt obehagligt när man plötsligt känner att kan jag verkligen lita på mig själv? Tänk om jag är en dåre.
Och det är ju förmodligen för att man känner så otroligt mycket ansvar. Så då blir, förmodligen tänker vi en massa galna, konstiga, perversa och helt irrationella tankar hela tiden, men eftersom det blir så förhöjt. Nej, inte du. Du tänker bara i Excelblad.
Ja.
ja. Nej, men eftersom det blir så förhöjt det där tillståndet, du har ansvar med stort A, liksom. Du får inte vara galen. Nej men gud, tänk om jag är galen. Nu tänkte jag den där tanken. Ja. Den är galen. Det går inte liksom att vinna ur en sån situation. Och det har ju att göra, det är som med, jag pratade med en god vän häromdagen som kämpar mot ångestattacker och sådär. Och vi pratade om den här KBT.
Tipsa henne om att ta en rask promenad, få lite frisk luft i lungorna.
Precis, liksom. Gör 10 armhävningar. Ja.
Tänk på något roligt.
Ja, det är så man ska vara när en kompis öppnar sig också. Man bara, ja! Det där kan du borsta av dig. Det är alltid populärt. Nej, men det var ett fint samtal och helt allvarligt då. Och hen berättade då om hur terapeuten ger såna här KBT-verktyg som att liksom tvinga dig själv nästan att tänka på allt skit och allt jobbigt en timme. Sådär, och att istället för att förbjuda sig så här, gud jag får inte tänka på det där för då får jag sån ångest, eller nu måste jag sluta älta det där, då gör man ju inget annat än att älta det. Så istället för att komma från en sån här förbjudande plats, så kom från en bejakande plats här, ja det är skitjobbigt, nu ska jag tänka på det här, och att det är liksom, det är okej att ha de här konstiga tankarna, det är okej att hjärnan är galen, och så fort man blir liksom mer tillåtande, så går ju den här skräcken över. För mycket i panikångest handlar ju om att du blir rädd för att du ska bli rädd. Liksom. Jag håller på att bli galen. Och nej, nu snurrar i huvudet. Och nej, nu känner jag hjärtklappningen. Nu känner jag yrseln. Och okej, nu kommer jag inte kunna gå till jobbet. Nu kommer jag inte kunna. Och så blir allting liksom självuppfyllande på något sätt. Och det är ju lite samma sak med sån där gravid panikångest som man kan få liksom, och kanske accentuerat av hormonpåslag och sömnbrist och stress i relationen och alla möjliga saker, att så här, oj jag tappade nappen på marken, tänk om det är jättemycket basiller på den, tänk om, alltså det blir ju de där konstiga tvångstankarna, man bara så här, ja förmodligen är det, men det är lugnt. Nu ska inte jag gå in och försöka säga ska göra, men jag tycker att det är spännande hur
bejaka alla sina känslor. Jag tycker det var så befriande att du säger så, för jag tänker att vi har hört så mycket om liksom motsatsen, att du vet man ska ställa sig, vad heter det, att man ska säga
affirmera, du ska tänka dig själv som så här rik och vacker och framgångsrik och springande över en grön äng och bla bla
men
bla.
Exakt, ja. Man ska säga sig själv i spegeln och vara så här, du är den snyggaste och smartaste, och då kan det ju kanske kännas fel, om man känner sig ännu mer misslyckad, man kan inte känna sig så, om man just då råkar ha känslor av att vara en liten skit. Men kanske man bara måste, som du säger, också tillåta de känslorna existera. På något sätt när man sätter ut liksom trollen i solen så de spricker, bara frossa en stund i det och sen gå vidare.
Exakt.
Och lämna kvar dem.
Och det som gör att jag tycker det här är relevant också att prata om i podden och när vi pratar om böcker och skrivande och så, är för att jag tycker att det är så himla bra. Det är typ det bästa författartipset som jag har fått någon gång från Monica Fagerholm, när hon säger sådär: när det känns äckligt, när det bränner till, när det gör ont, det är då du är sann. Det är då du skriver på riktigt. Försök inte låta smart eller vad är det hon kvick eller vad hon använder för uttryck, utan ta fram det där som du skäms för eller som du känner är konstigt eller knepigt eller så. Där någonstans hittar du liksom början till din story. Där någonstans sitter en sanning.
Hallå, nu måste alla gå in och lyssna på den föreläsningen. Jag delar den på vår Facebookgrupp mellan raderna på den.
Ja,
gå in och like
faktiskt,
oss samtidigt.
Ni måste,
så otroligt
måste
bra.
Berätta, vad finns det någonstans?
Den finns på Facebook på mellan raderna podden. Ja, men hon är så på något sätt, samtidigt avdramatiserar hon det. Hon säger så här att det, liksom, det handlar om att skriva och det liksom finns ingen magi. Men samtidigt är det inget vanligt jobb. Det är liksom inte, det är också en lögn att säga att man är författare, att man går på jobb, kavlar upp ärvarna och gör någonting. För det är ändå någonting, det finns ändå någonting som är svårt att sätta fingret på, som finns i den här processen, som föds medan man skriver.
Någon kaosenergi av något slag.
Just det, vad hon kallar det. Och så, jag tycker det är så fint hon talar om att man, är som, man ska vara som ett litet djur. Istället för att försöka låta smart och intellektuell och analytisk, ska man liksom känna, man ska vara den lilla sorken som sniffar i luften och känner lukter och vinddrag och smaker och liksom få ut det djuriska, det som man känner och luktar och ser, inte det som man tänker. Ja. Så bra.
Det finns också några ord som blir extra bra på finlandssvenska, och ett av dem är djur. Hur säger det igen? Djur.
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 Djuret.
Ja, för att jag tror det känns fan bättre, ännu bättre. Skriv som ett litet djur. Ja, nej, men det låter lite jobbigt så här, men skriv som ett litet djur. Jag kan inte ens säga det. Djur.
Vill du säga det? Djur.
Djur. Det låter fan underbart. Jag vill typ leva som ett litet djur. Jag vill göra allt som ett litet djur.
I djungeln.
Och sen så var det så, vad var det så tidigare här idag? Jag skiter i det. Det låter också finare än skiter i det. Lev livet som ett litet djur, annars kan du lika gärna skita i det. Det ska bli mitt nya valspråk. Hur som helst, jag har börjat lyssna på en bok som är fan så bra. Den är då i samma genre som Kvinnan på tåget, eller de här Gillian Flynn, Gone Girl. Ja. Det vill säga en mordhistoria, en krim. Jag fick lära mig för övrigt vad skillnaden var mellan krim och deckare. Sa jag det till dig? Jaha. Har jag redan sagt det?
Nej.
Min syrra som är förlagsredaktör, hon bara, ja, det är ju ungefär likadant, men krim låter lite coolare.
Okay.
Det var så enkelt var det. Jag tycker deckare låter så gulligt. Jag gillar det. Men i alla fall, det här är en krimroman i första person som handlar om en kvinna som har en psykisk problematik och blir vittne till någonting otäckt. Och jag vill inte säga mer, jag ska återkomma till det här, men den har ju fått verkligen så här superrecensioner i USA, och A.J. Finn är pseudonymen för en kille som heter James Mallory, tror han heter, Mallory, som är då någon sån här upphöjd förlagsredaktör just på något fint förlag, amerikanskt förlag, och så att det, någon rubrik kring honom var så där att din book editor just snagged your bestseller list spot eller någonting sånt där. Men han, i och med att han använde en pseudonym, så att det blev ett sånt där budgivningskrig då mellan de olika förlagen eller de olika agenturerna, så den som rekommenderade in det här manuset till hans eget förlag, alltså det vill säga hans kollega, hon visste inte ens att det var han som hade skrivit det, och han hade lite påpassligt tagit semester då. Så det var lite coolt, och så blev det så där enorm summa pengar då i förskott. Och det kommer bli film och allting. Och den här heter Kvinnan i fönstret, denna roman. Och den låter väldigt mycket Hitchcock, och det är för att den är uppbyggd väldigt mycket som en sån här klassisk Hitchcock-rulle, som Gaslight eller ja, jag tror att det finns en som heter typ Kvinnan i fönstret eller någonting sånt där. Jag kan inte riktigt såna här gamla noir-filmer, det är inte min starka sida, men jag känner igen en del passager och sånt, men, där man satt och sov när mina föräldrar tittade på den när jag var yngre.
Men varför är det så bra, Karin?
Därför att den är så välskriven och den är så det är såna oväntade vändningar. Alltså de du tror du känner du vet inte, de kan kanske vara helt andra. Och det tar en god stund, apropå det vi pratade om förra podden om skräck då. Det tar en god stund innan själva intrigen kickar in. Det är liksom först när hon hör ett konstigt ljud eller ser en konstig sak genom sitt fönster, som huvudpersonen, som man förstår att okej, nu kickar det liksom in här, allt det här som, men, alla de här trådarna kommer få, nu, då börjar ens hjärna så här, kan det vara den som gick dit? Nej, men det kanske är den där, hon verkar skum, den där bifiguren, eller han. Och så håller man på, och så vet man liksom att fan, det här, jag kommer inte klura ut det här från den sista sekunden.
Men hör du, är det en långsam i början då? Är det så där att, men kom igen då, för ibland kan man ju känna att vissa författare tillbringar halva boken med bara en introduktion av karaktärerna och historien och omgivningen. Och sen
nej,
bara...
jag tycker inte att den är det, för att den är, i början så handlar den, man blir så intresserad av, vem är den här kvinnan, varför lever hon ensam i ett hus, vad har hänt henne och var är hennes familj och liksom, varför går hon inte ut för? Man blir väldigt intresserad av att veta mer om henne. Ja. Så det är det som driver liksom storyn framåt i början. Och sen så, hennes bakgrund. Och sen så blir man ännu mer intresserad av vad händer utanför huset. Och kommer någonting drabba henne och så vidare. Och vilka är alla de här? Det är någon vaktmästare och någon granne och någon exman. Och det är lite så där olika. Någon psykolog och... Hon har en massa, hon håller på med något så här chattforum, så det är massa sån dialog också, internet. Det kan jag väl säga är lite tråkigt när en bok är inpratad, som man lyssnar på någonting som ljudbok, och det är lång sån här dialog i chattform, för då måste de hela tiden säga det här prefixet. Peppe, vad gör du, Karin? Jag sitter och ritar, Peppe. Hur då? Och så han bara, snark. Måste vara otroligt tjatigt att läsa in det också. För övrigt, att försöka låta så här varierad.
Alltså jag blir otroligt sugen på den. Du har sålt in den bra till mig i alla fall.
Ja, men den det är kul att den har kommit ut på svenska nu. Jag blev så glad också när jag hittade den i min ljudboks. Plattform, eller vad man ska säga.
Men du kan väl säga, var finns den åtminstone?
Ja, men jag tror att den finns både på BookBeat och på Nextory. Jag råkar lyssna just nu på Nextory, men jag vet att den finns på BookBeat också. Eller vet, jag tror det.
Ja.
Och den kanske finns på Storytel också. Who knows? Hur som helst. Jag skulle nog också kunna tänka mig att läsa den parallellt. Vad har du läst förresten?
Jag har läst Kärlekens tunga av Anna Åhlund.
Och det får man tänka på någon gammal så här eldkvarnlåt. Låt mig höra kärlekens tunga. Så här, plura. Jag satt och lyssnade på typ det var bara student i Frankrike och drack då billigt rödvin.
Jag tycker du borde sjunga med den här podden. Jag gillar det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Anna Åhlund kom ut för några år sedan, 2005 tror jag, med en snippbok. Det är alltså en seriebok som heter en snippbok. Det låter kanske inte flummigt, men det är alltså en seriebok om snippor. En snippa om dagen heter den. Otroligt rolig. Och det här är en, jag tror inte att fristående fortsättning är rätt sätt att beskriva det, men den handlar om, ja, men det handlar om relationer, parrelationer, män och kvinnor, och det är alla liksom, alla seriefigurer här är nakna, så det är, finns mycket snippor också i den här boken.
Jaha, och, är de är nakna bara i vardagen liksom? Det är bara,
ja,
det bara är så att de
det
är...
bara händer. Mm. Och det är liksom, det är aldrig uppmärksammas aldrig på något konstigt sätt. De bara är, alltså det är vanliga personer som går omkring och är nakna. Och det handlar liksom delvis om att vara, det handlar liksom om män som är rövhatta, men också delvis om att vara lesbisk. Och sen bara att bara leva en relation, det är två kvinnor som lever en relation och har ett jätteproblematiskt och jobbigt förhållande. Men det finns så mycket roligt här och så mycket jag skulle tala om, men jag tänkte en sak som jag kanske främst, allra först fastnade vid, var att gud vad jobbigt det måste vara att vara homosexuell när folk fortfarande ställer så dumma frågor åt en. Det är sånt som vi som är hetero aldrig behöver svara på. Som till exempel så här, typ så där, här liksom en person talar med en annan. Åh, vad kul att du är lesbisk. Lesbianer är ju jättetrevliga. Min syrras kompis är det. Hon är så himla rolig. Hon heter Linda. Känner du henne? Hon är brunhörig. Nähä? Jag är i alla fall superkul. Jag gillar verkligen homosexuella. Liksom. Man bara, men alltså, det här känns ju som, en, som någonting som utspelar sig på 70-talet. Men eftersom Anna Åhlund rita serier om det, så måste, ju, alltså måste hon ju utsättas för sådana här kommentarer.
Eller så här, vem är kvinnan och vem är mannen i er relation?
Exakt, den finns också här. Den finns också här. Eller sådär, eller jaha, ni ska få barn, det är kanske bäst att ni adopterar i så fall, så att inte den ena blir ledsen för att det är den andras riktiga barn.
Ja, för det. Usch, vad hemskt. Men och sen kan jag tänka mig att man får höra ett och annat från män, heterosexuella män på krogen som anser, ja, att ni har ju inte sex på riktigt och ni behöver en duktig punkt, punkt, punkt liksom.
Ja, du får säga ordet kuk i den här podden.
Ja, jag hade kanske, ja, tänkt att säga bok, men det är du är så himla snuskig, Peppe. One track mind.
Såna, vi finlandssvenska. Ja. De här stripparna är otroligt roliga, och när Anna Åhlund kom ut med boken En snippa om dagen, så vet jag att man kunde köpa många av de här stripparna som posters. Och jag hoppas det kommer att ske samma sak med den här serieboken, för de är otroligt snyggt illustrerade och roliga och lite sorgliga faktiskt också.
Det är sån här som man och, väldigt gärna skulle vilja tapetsera sin arbetsplats med, men inte riktigt,
ja, men
vågar.
Verkligen. Här fick jag en som sa, där var en heteroförhållande här, kan vi säga kvinnan. Jag är för jämställdhet och allt sånt, men just i vårt fall förlorar vi så mycket pengar på att Anders ska vara föräldraledig. Anders, jag har inga problem med rättvisa så länge det inte går ut över mig. Men alltså så klockrent.
Men du, apropå det, ska vi ta en liten snabb avstämning vad gäller vår fina akademi här hemma? Snille och smak, du vet.
Ja, men precis. Ja, verkligen. Snille och
senaste
smak.
Senaste debatten när vi spelar in det här, det är huruvida Alice Bah Kuhnke gjorde fel eller rätt när hon iklädde sig knytblus och la upp en bild på Instagram.
Men ursäkta, men herregud. Alltså, måste man blixtsnabbt hitta en kvinna som har gjort någonting fel? Är det liksom, det känns som alla problem i världen går ut på att snabbt hitta en kvinnlig syndabock.
Ja, det gör det ju. Och vad är det som säger, och här tycker jag att Kristina Lugn har helt fel, vad är det som säger att Alice Bah Kuhnke inte kan verka för jämställdhet politiskt och göra verklig skillnad samtidigt som hon lägger ut bilder på Instagram när hon till exempel har någon samisk symbol eller någon kvinno, någon jämställdhetssymbol eller... Varför i helvete inte? Jag tycker det är en sån uråldrig syn att ja, är du en riktig politiker och riktig intellektuell, då ska du inte hålla på med sociala medietrams. För fan, det är ju en enorm kraft i sociala medier. Hade det inte varit för den här lilla berömda hashtaggen MeToo, så hade ju akademin fortfarande rullat på i sina vanliga gamla... Oh. Perspektivlöst tycker jag.
Ja, men jag tycker att ett tankefel som många gör, att tro att måste ett samhälle är rättvist nu och ta någon ställning för kvinnorna, på något sätt lyfter man kvinnorna eller liksom folk som är homosexuella eller folk som är, har liksom en funktionsnedsättning eller vad som helst, att man på något sätt att lyfta dem framför alla andra, men när de är självverkade minoriteter eller grupper som behöver en extra skjuts för att komma upp, för att det ska bli rättvist. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Och det är ju så att Alice Bah Kuhnke har demokratiportföljen. Det var ju i princip därför hon tog det här jobbet som kulturminister. Det är väl klart som fan att hon då kan lyfta samefrågan eller kvinnosaken eller någon annan sån här liksom minoritetsfråga i sitt sociala flöde också, samtidigt som hon jobbar som minister. Jag fattar inte what's the problem riktigt.
Hör du, det som jag tyckte var intressant som du sa förra veckan, att det också att USA kanske man gott av sig lite att det här, för man har tyckt att Nobelpriset i litteratur har liksom lite för stor tyngd, att man i lilla Sverige ska sitta och bestämma om det, och att det inte är tillräckligt många amerikanska författare som får Nobelpriset.
Ja, de är ju så himla sura över att Philip Roth inte har fått det här jäkla priset till exempel. Ja. Och det som min spaning var för två poddar sedan, det har ju besannats att de liksom de har fått vittring nu alla de andra priserna, så att ja, vi får väl se vad som händer med det stackars Nobelpriset. Jag är böjd att hålla med David Lagercrantz, min idol. Det är liksom alla, avgå alla, gör om, gör rätt helt enkelt. Bygga upp det. Eller sätt tillbaka Sara Danius, det är ett alternativ.
Men hör du, vad tycker du med folk som säger att det här verkligen är en så stor grej? Är det här bara en elitistisk storm i ett vattenglas?
Jag tycker att det är en jättestor grej, för att jag tycker att vi särskilt i tid, och det skrev de här forskarna faktiskt också i sitt upprop, att som världen ser ut idag så behövs såna här institutioner som värnar kultur, demokrati, det konstnärliga uttrycket, språket, läskunnigheten. Och så jäkla oekonomiskt som det är att försöka livnära sig som författare och så vidare.
Ja.
Den lilla skjutsen som bokbranschen får och som de här nominerade får och de som får, och pristagarna, det är ju författare som har hållit på och slitit ett helt liv. Det är ju konstnärliga genier. Sen kan man ju tycka illa om deras verk för all del, men jag tycker att de förtjänar den här uppmärksamheten och den här aktningen faktiskt. Jag tycker fan det. Mm. Att de gör det, precis som medicinska forskare eller ekonomer eller vilka andra det är som får priser, förtjänar aktning och respekt. De har liksom hängett sig åt en sysselsättning som är jävligt svår och jävligt viktig för mänskligheten. Och litteratur är viktig för demokrati och mänskliga rättigheter.
Men vet du vad? Ja, det är just
end
det,
of rant,
jag,
sorry.
Nej, men jag tycker att det står huvudet på spiken. Det handlar ju inte bara om de här enskilda personerna som förtjänar en massa pengar, utan det handlar om att det de sysslar med är otroligt viktigt för en demokrati och för en levande kultur. Och det menar jag liksom inte bara kultur som i form av litteratur, teater, utan helt enkelt den, alltså vår vardag, det vi lever i. Jag tycker att det är så otroligt viktigt att det finns en annan, att allt inte handlar om konsumtion eller vetenskap, utan att det liksom finns en, att det finns någon slags, jag vet inte, intellektuell, jag vet inte som var rätt ord, men det finns en annan dimension, en mer konstnärlig dimension som är lika viktig som den.
Ja, och sen har ju de här ledamöterna bevisligen missbrukat den här makten. De har liksom tagit för sig själva kanske på för stort allvar, på så vis att de tror att de liksom står över moraliska, alltså grundläggande hyfs liksom. Du ska inte vara korrumperad och hålla på med skattefusk och sexuella trakasserier och liksom se mellan fingrarna när dina polare beter sig som skit bara för att du sitter i Svenska Akademien. Tvärtom, det här snillet och smaken ska råda. Och det tror jag har mycket att göra med att det blir liksom det här livstidsämbetet. Alltså det sitter ju någon där som är 86, du vet, och den yngsta är väl typ 56 eller någonting. Och det är inget bra, och när det odlas en sån kultur som gör att Lotta Lotas till exempel, hon tycker typ att det är otäckt att vara där. För att det är så elitistiskt. Så ska det ju inte vara. Då måste det ju in någon som har en lite modern syn på ledarskap och föreningskultur i brist på annat. Det är ju det som vi ska vara bra på i Sverige.
Tycker jag.
Ja, det borde de kanske göra. De borde överhuvudtaget ta ut några och ta in några nya. Och, inte, och sen så får man liksom se till att sitter man där så jobbar man och bidrar. Så bidrar man liksom på ett bra sätt och man sköter sig och följer reglerna. Och så blir det professionellt. Ta någon av de här 159 forskarna liksom. Det kommer säkert bli jättebra. Så att, ja.
Så att...
Så att här sitter jag och har svar på alla frågor. Är det något annat som du vill att jag ska tycka till om? Du, en som har sagt vad hon tycker om oss, det är vår läsare Julia. Förra podden så ondgjorde vi oss, du och jag, lite över det här. Man kom hem till någon kille som hade såna här Charles Bukowski-böcker i bokhyllan. Ja. Och vi bara, snark. Och då skriver Julia så här, in defense of a drunkard. Drunkard säger man va? Hej, tack för podden, men måste ju bara gå till Charles Bukowskis försvar. Jag har inte läst hans romaner, men han var en begåvad poet. Jag skickar med två dikter, och gillar ni inte dem, då är det något fel på er. jag läser den andra här. Vi kan lägga upp, den första är på en YouTube-länk som vi kan lägga upp på vår Facebook. Och när jag säger vi, då menar jag dig, Peppe.
Jag vet.
Den andra nedan är fin, säger Julia här. Så den går så här. So, you wanna be a writer? If it doesn't come bursting out of you in spite of everything, don't do it. Unless it comes unasked out of your heart and your mind and your mouth and your gut, don't do it. If you have to sit for hours staring at your computer screen or hunched over your typewriter searching for words, don't do it. If you're doing it for money or fame, don't do it. If you're doing it because you want women in your bed, don't do it. If you have to sit there and rewrite it again and again, don't do it. If it's hard work, just thinking about doing it, don't do it. If you're trying to write like somebody else, forget about it. If you have to wait for it to roar out of you, then wait patiently. If it never does roar out of you, do something else. If you first have to read it to your wife, or your girlfriend, or your boyfriend, or your parents, or to anybody at all, you're not ready. Don't be like so many writers. Don't be like so many thousands of people who call themselves writers. Don't be dull and boring and pretentious. Don't be consumed with self-love. The libraries of the world have yawned themselves to sleep over your kind. Don't add to that. Don't do it. Unless it comes out of your soul like a rocket, unless being still would drive you to madness or suicide or murder, don't do it. Unless the sun inside you is burning your gut, don't do it. Okay, when it's truly time and if you have been chosen, it will do it by itself and it will keep on doing it until you die or it dies in you. There is no other way and there never was. Oh, herregud, ja.
Men ursäkta nu, får jag bara säga, alltså vilket elitistiskt mansplainande.
Ja.
Nej, vet du Julia, tyvärr måste jag inte hålla med dig där.
Nej, tyvärr måste jag faktiskt hålla med Peppe här. Jag tycker att det här var ganska så här dömande på något sätt. Vadå? Så att han, bara för han var packad och skrev fina dikter, så nej.
Jag måste säga, jag tänkte när du läste upp Julias brev, så då tänkte jag att fair enough, jag vill liksom inte kanske kritisera Bukowski per se, utan snarare de killar som inte har mer fantasi än att säga att de bara läser Bukowski. Jag menar, det visar att man kanske inte är superintresserad av litteratur om man går till det mest självklara, om man är en viss sorts kille. Men också den här romantiserade bilden av författarskapet, att det ska bara forsa ur det. Nej, det finns faktiskt jättemånga olika sätt på att vara författare och skriva böcker och skriva jävligt bra böcker. Och det känns mest som, alltså det känns så, ursäkta nu, utan att dra hårda liksom generaliseringar, men det känns så jävla killigt eller gubbigt det där, att ni orkar inte skriva om för den är perfekt, för det har bara liksom forsa ur mig. Vet du vad, kanske det skulle bli lite bättre om du skulle skriva om det en gång, eller två gånger, eller tre gånger.
Det kanske var så att den här alkoholismen kanske till viss mån var självmedicinering, för att det faktiskt fanns en jäkla massa självtvivel och ångest där.
Bara, precis,
bara ett frågetecken, det vet ju inte jag kände väl inte honom, men Men vi hade ju någon gång för, ja, det var ju nästan 2 år sedan nu, så hade vi någon så här special med alkoholiserade författare och så många, och vi kom ju fram till att väldigt många av dem led ju så oerhört mycket av sin alkoholism, och det blev ju, författarskapet blev ju liksom inte bättre. Jag tror att det är ett skitjobbigt jobb, men jag väljer nog att hellre lyssna till då återigen Monica Fagerholm, som säger att det finns liksom inte ett sätt att skriva, utan det sätt som funkar är det sätt som funkar för dig. Det är liksom det rätta sättet.
Mm. Så. Ja, det var bra sagt, Karin Monica.
Jag har inga egna lösningar, jag kan bara citera andra. Men jag vill bara säga till Julia att jag tycker du är så jävla rolig och härlig som utmanar oss och skriver till oss. Så fortsätt med det. Vi kan fortsätta debattera Fikowski.
Jag jobbar ju supermycket med att Vidar 8 år ska läsa böcker, och de får ju som läxa, ända sedan han gick på kindergarten har han fått läxa att läsa. Först var det 20 minuter om dagen, nu är det upp till en halvtimme om dagen. Både läsa själva och högläsning. Och nu har jag börjat, först ville jag att han själv skulle läsa Percy Jackson. Men det visade sig vara lite för avancerat, så nu högläser jag Percy Jackson för honom. Och ett superbra alternativ till Harry Potter. Om man har läst Harry Potter för sitt barn, eller barnet har läst den, så är det jättebra.
Jag vet, det kommer det jag notera. Garanterat. Nej, men för att min dotter har läst Harry Potter, sen har hon sett filmerna så himla mycket, så jag blev så här, hon krossade mitt läsarhjärta när hon sa så här: "Nej, men jag kan inte läsa mer den här boken, för jag har sett filmen 10 gånger och jag vet vad som kommer hända." Jag bara, nej, varför lät jag henne se filmen så många gånger? Men då kan hon få läsa Percy Jackson, för hon tycker att det är väldigt mysigt att läsa den typen av
ja, men det är det, och det är som ett bra, istället för trollkarlar handlar det om gudar, och det är ju om, är liksom de här gamla grekiska gudarna. Alltså det är ingen,
vad heter böckerna? Ingen,
ja, vad heter de? And the Olympians, the Lightning Thief, okay, heter det en av dem.
Vi googlar och Percy Jackson helt enkelt.
Ja, och nu har jag bara läst kanske 100 sidor in. Lite, alltså hittills har den inte klarat av Bechdel-testet. Alltså det är inte så hemskt många kvinnliga karaktärer, vilket ju stör en lite. Men det är en spännande historia.
Bra, tack för tipset, Peppe. Vad ska du läsa i veckan då?
Alltså jag blir otroligt nyfiken på den kvinnan i fönstret. Är det okej om jag läser den, fast du läste den förra veckan?
Ja, jag tycker det vore jättekul. Jag vill jättegärna prata mer med dig om denna bok. Och hörni, glöm inte att fortsätta att tipsa. Tack för att ni kommenterar och tipsar på Instagram och de andra sociala medierna där Peppe är chef. Och,
och community manager föredrar jag faktiskt, tack så mycket.
Det låter oerhört tjusigt. Det låter som att du jobbar i den där fina, fina parken i Silicon Valley. Och gå gärna in och ge oss några stjärnor eller några betyg om ni vill på den plattform som ni väljer att lyssna via, så blir vi jätteglada. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Tack för den här veckan. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.